Idag är det dags för fokus på er här i podden. Det blir lyssnarfrågor. Och så blir det såklart lite snack om, ja, jag är ju i vecka 29 nu och magen växer så det knakar och det händer ju en hel del i kroppen, så det kommer jag ha frågor om också. Men fokus alltså på era lyssnarfrågor, så spetsa öronen och håll utkik efter ifall just din fråga är med. Ni är ju väldigt bra på att höra av er och det är vi jätteglada för. Nu drar vi alltså igång ytterligare ett avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bylov-Orje. Hej, hej Sofie!
Hej Karin! Det är du och jag idag, ha?
Eller hur? Ja. Förra veckan fick jag kampera med Anna och nu är det med dig.
Ja, vi har så mycket i vårt liv just nu känner jag.
Ja, och försöker så ni får varva
ihop,
lite.
Ja, och försöker få upp tre stycken tider med tre stycken familjemammor. Det är inte alltid lätt alltså.
Det är inte alltid lätt, nej. Verkligen inte. Men vi gör vårt bästa och jag tror att det är lite mysigt att få liksom ensamtid med er också.
Ja, men vad bra att du tycker det. Ja. Bra. Ja. Alltså det är så himla kul det här med podden. Alltså man får så mycket, när man liksom träffar ute på förlossningen nu. Då, om man känner igen din röst och man är, jaha. Och då har de hört i podden och ja, det är så himla kul. Får du mycket så, roligt. Karin, eller? Är det många som liksom...
Jag får meddelanden och sen så i och med den här liksom boken Gravidstyrka också, så är det ju många som har fattat att det är liksom att jag är samma person som har skrivit boken och som gör podden.
Vad bra!
Ja, ja.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men det är vecka 29 nu.
Så det är lite roligt.
Karin, hur mår du?
Yes. Ja, alltså, jag mår bra. Jag är inte lika trött som jag var för några veckor sedan när jag var helt säker på att jag hade järnbrist. Men jag är gravidtrött liksom, alltså så som man blir. Den enda gången jag känner mig riktigt så här, inte trött, det är när jag har tränat.
Ja, träning
är bra. Då känner jag mig liksom så här, åh, jag är oövervinnerlig, är jag ens gravid, känner jag då. Ja. Men sen, du vet, efter några timmar på jobbet eller efter några timmar när man har vabbat en treåring och en fyraåring. Eller när man försöker lägga dem på kvällen eller alltihopa det här. Vardagen, livet liksom. Mm. Då känner jag mig väldigt mycket mer sliten än vad jag är när jag inte är gravid. Men jag upplever liksom ingen tyngd och så. Alltså jag har ju gått upp och magen har gått upp och magen har växt och alltihopa. Jag upplever liksom inte så här, jag känner mig inte tung.
Nej. Vad skönt. Gud vad gött för dig.
Så det är skönt.
Ja, och dagens avsnitt, alltså vi får ju så mycket frågor hela tiden, så vi tänkte väl kanske att
det vi kör ett till uppsamlingshit.
Ja, jag tänker vi gör det.
Och vi dyker direkt i, tycker jag.
Absolut.
Då är det en tjej här som berättar att i samband med rutinultraljudet så fick hon reda på att det saknas en av tre vitala delar i navelsträngen. Och så berättade hon att barnmorskan då sa att det här kan vara så, och man vet inte riktigt vad det beror på, men att hon som skriver då känner stor oro kring det här. Hon undrar vad det innebär, och liksom om det kan leda till att barnet inte växer som det ska, om det får hjärnskador. Alltså hon är superorolig. Det här gör henne sömlös och Hon känner liksom att det här är skitjobbigt. Så vad innebär det här? En av tre vitala delar i navelsträngen. Det låter ju inte bra, men...
Nej, alltså det normala är ju, kan vi börja med, att man har två artärer och en ven i navelsträngen.
Okej.
Okay. Och det vanligaste, eller den vanligaste avviken som man kan liksom se på navelsträngen, det är ju att det är avsaknad av en artär. Så att hon alltså har en artär och så har hon en ven.
Som alltså transporterar blodet åt olika håll helt enkelt, till och från
precis,
bebis.
Ja, och det som, alltså, det är klart att man har ju mött på, man har mött på de här patienterna och ibland liksom, det är ju liksom ingen fara alls ibland. Men man ska ju veta att det kan ju vara liksom, ja, men bara ett fynd man hittar och att det inte har så stor påverkan, orsaken. Men det kan ju också vara liksom att det är associerat till andra avvikelser, alltså kromosomavvikelser.
Okay.
Hjärtmissbildning, att liksom det är problem med njurarna eller att man har någon så här gastrointensiala avvikelser. Eller att det är...
Men gud vad svårt, så antingen så är det bara så här, det bara är, det är ingen fara, eller så kan det faktiskt betyda någonting.
Precis. Ja, men det kan vara så, men det som är viktigt, eller som hon säger, att det är någon liksom missbildning, någon centrala nervsystemet så, hos fostret. Och det man liksom gör, alltså med tanke på de här liksom associerade avvikelser, när man säger, så är det ju väldigt viktigt att det görs en noggrann anatomisk genomgång av fostret. Alltså att man faktiskt kollar igenom fostret väldigt, väldigt noga. Och det tänker jag att det har de ju säkert gjort med henne.
Ja, för då, men, det var ju under rutinultraljudet och då tittar man ju igenom allt.
Ja, precis. Men så liksom kommer man ju till förlossningen. Det är ju där vi, eller jag kanske liksom har mött dem mest så. Och det finns ju en ökad risk. Det finns ju med en hel del saker, så är det ju. Men just vid det här SUA kallar man det. S-U-A kallar man det. Men just med det här så föreligger liksom en ökad risk för att man får en tillväxthämning. En intrauterin, alltså i magen, att det blir en tillväxthämning på barnet eller fostret så.
Och det att det inte växer lika snabbt som det ska eller lika stort.
Ja, precis.
Som...
Att den är liksom mindre. Okay. Man kan ju ha tillväxthämning både uppåt och neråt, om man säger. Och här är det mer att det liksom är mer neråt, att barnet är lite mindre än vad det normala är i just den veckan. Och sen kan det också vara så här att de här barnen, att det kanske, man kanske ser en ökad frekvens av akuta kejsarsnitt. Och det är liksom för att de här barnen kanske är lite mer sköra och att man då får CTG-förändringar.
Just det. Om det inte kan transporteras lika mycket fram och tillbaka. Liksom, så.
Även prematurförlossning kan man se.
Okay.
Men därför är det så viktigt att vi gör de här rutinultraljuden, att vi upptäcker det här och att man kan identifiera det och liksom ha ett noga övervakande.
Och jag måste bara säga, nu sparkar Ebba i magen.
Åh, lilla Ebba!
Lilla Ebba ville vara med här och podda.
Nämen gud, det är klart att hon ska med.
Ja, men jag har precis lagt barnen och efter en stress idag, så då vaknar hon ju till när man sätter sig ner.
Tänk när det blir så, då kommer hon vara vaken här sen efter att du har lagt dina barn.
Just det, gud.
Mina det blir en förändring. Mina barn står och skjuter hockey i garaget om.
Ja, men det är en annan ålder och det lät ju kul.
Det gör det.
Men du, då, så här då, men budskapet till, hon skriver så här att hon ska på tillväxtkontroll om 2 veckor, men att det känns liksom som en evighet.
Ja, jag ser, då har man ju planerat det. Det är jättebra.
Ja, men det är ju för att ha koll då på fostret helt enkelt.
Ja, det är för att ha koll. Och ibland liksom det, ibland gör det varken av eller till vad jag tänkte säga, men ibland så har man ju dem. Och sen kan det också vara så här, alltså det är man ju också med om, att vi kontrollerar ju alltid navelsträngen efter förlossningen. Och någon gång så har det varit så att man bara hittat 2 kärl. Men det är inte riktigt som har upptäckts under graviditeten.
Okay.
Så kan det också vara.
Ja, så det händer liksom genom mellanrum och är inte helt ovanligt liksom.
Och det blir bra att hon blir extra kollad. Och då får hon liksom lita på det, känner jag.
Men det är väl det som är så fantastiskt med att vi har mödravården som vi har i Sverige. Att man, det är just för att fånga upp avvikelser liksom. Och för att försäkra sig om att förlossningarna eller graviditeterna ska gå bra liksom.
Ja, men precis.
Vi går vidare till nästa.
Får vi se om jag kan svara på den?
Ja, men precis. Men det här är i och för sig en fråga som är till ett framtida förlossningsavsnitt, skriver hon. Men vi kör ändå. Hon undrar så här, om ett barn legat OP vid öppen bjudning och aldrig lyckades rotera rätt vid förlossningen, betyder det att samma sak kommer att hända kommande graviditeter? Alltså att man kommer få samma problem, eller är det bara slumpen som avgör?
Ja, vi kan börja med att en vidöppen bjudning, det betyder ju liksom att bebisen ligger med huvudet ner men vänt med ansiktet uppåt, om man säger. Alltså när den kommer ut så kikar den uppåt istället för att ligga och kika
den tittar neråt. Ut genom snippan liksom.
Nej. Nej, då är det ansiktsbjudning.
Jaha, det var det min hade, tror jag. Okej, nu kommer jag inte ihåg.
Nej, men om du tänker att ansiktet är vänt mot dig. Bebisen ligger med huvudet ner, ansiktet vänt mot dig, alltså mot din mage. Ligger och kollar uppåt när den kommer ut.
In med hakan alltså.
Det vanligaste när bebis kommer ut, det är att den kommer ut liksom med huvudet först. Och att den ligger och kikar neråt. Ligger helt och kikar neråt. Och
när den om kommer mamman ut med står huvudet, upp.
Om mamman ligger ner. Vi tar att mamman ligger ner. Då är det ju att bebisen kikar neråt när den kommer ut. Och när den har kommit ut med huvudet så gör den en rotation och kikar åt sidan.
Mm.
Det kallas
men för neråt menar du rumpan då, britsen?
Ja, den kikar ner i britsen, ja.
Jaha, då fattar jag. Jag tror du menar ner mot fötterna, trodde jag du menade.
Och här så ligger barnet och kikar uppåt mot taket när det kommer ut.
Ja, nu är jag med.
Är du med? Är du med?
Yes.
Det är ju rätt vanligt att barnen ligger så här i magen liksom fram tills att förlossningen egentligen startar. Det är inte jättevanligt att de kommer ut så här mellan 5-10%, 4-10% tror jag man säger. Mm. Och det går ju lika bra att komma ut så här, självklart. Och det behöver ju inte vara så att även fast man föder med vidöppen gästbjudning första gången så behöver man absolut inte göra det andra gången. Här spelar verkarna in också. Vad har man för verkar? Hur roterar barnet i bäckenet? Har man bra verkar så liksom barnet roterar rätt? Eller rätt, men liksom hur roterar det ner? Och mycket handlar om verkarna. Och ett barn kan ligga vidare på gästbjudning i början av förlossningen. Men sen roterar den till en framstupa som är det vanligaste. På grund av att man har riktigt bra verkar. Och det man, när vi just pratar om det med verkar också. Det är att man... Viss forskning har ju sett att det finns en koppling mellan liksom, om man använder epidural och vidöppen bjudning. Sen är det lite svårt, det är väldigt svårt att ibland det här med forskning. Det kan ju också vara så att har man en epidural kanske förlossningen blir lite mer långdragen. Eller har man en långdragen förlossning och man behöver en epidural för det är jättetufft. Så kanske det liksom är inte. Just
det, man vet liksom, inte vad som är hönan och vad som är ägget.
Vad har man för verkar? Alltså, kan verkarna bli sämre än epidural? Roterar inte barnet liksom till en framstupa kronbjudning på grund av det? Alltså lite så här, ja, men som du säger.
Det är olika parametrar som spelar
det är
in. Liksom.
Parametrar, men svaret på frågan är att det behöver absolut inte bli så den här gången.
Nej,
absolut
men
inte.
Då hälsar vi Olivia det att det behöver inte bli så igen. Kan bli så igen, men behöver inte bli så igen.
Nej, och sen kan det vara anatomin det beror på också, bäckenets anatomi, hur liksom barnet tränger ner också. Men det behöver inte bli så igen.
Ja, då går vi vidare till nästa. Och då är det så här, det är en fråga som du får förklara lite frågan för mig också. För det är en förkortning här som jag inte vet vad den betyder. Mm. Vad är det för protein man får i blodet vid GBS?
Alltså GBS är ju en streptokocker grupp B. Tänk om du har halsfluss, då har du grupp A.
Men alltså är det streptokocker liksom, som man brukar prata om att man kan få när man är gravid?
Och alltså det här är ju relativt vanligt alltså. Man, alltså 30% av alla gravida är positiva någon gång under graviditeten.
Va?
Ja.
Är det sant?
Ja.
Men hur vet man det?
Nej, men alltså, först ska vi säga att när man kan få GBS när som helst under graviditeten, men man behöver ju inte alltid ha det. Och man kan ha det bara en graviditet och kanske inte nästa. Men det är ju, alltså, om man får GBS så ger det oftast inga symptom heller.
Nej.
Nej. Det som är att man kan få urinvägsinfektioner, man kan även vara fri från symptomen. Så de flesta vet ju inte ens att man bär på GBS. Och man kan ju hitta GBS i både urinen, i vaginan eller på själva livmoderstappen.
Men är det ett problem?
Alltså det som GBS kan medföra, det är ju en vanligaste är att det orsakar en för tidig vattenavgång. Sen kan det ju smitta om det är så att ta en GBS. Man kan ju ha liksom urin, vagina eller på livmodertappen. Och den kan ju smitta barnet liksom i livmodern eller under förlossningen. I livmodern är det ju väldigt ovanligt om det är så att inte vattnet går liksom. Men i, under förlossningen så är det ju vanligare att det då smittas. Och har man GBS så får man ju antibiotika. Om man vet att kvinnan har GBS får man antibiotika. Och barnen kan ju alltså bli jättedåliga. Ja, nu ska vi inte skrämma. Man kan få livshotande tillstånd, lunginflammation, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation.
När man har fötts liksom.
Ja, alltså barnet sen ja.
Ja.
Och det är just därför man får antibiotika när man har en GBS-infektion. Och sen så är det ju så att man får stanna på BB lite längre. Så.
Och så får man då något protein också, för det skriver ju hon här. Vad är det för protein man får i blodet vid GBS? Eller nej, det är inte så att det adderas något protein, utan det är något protein som liksom upptäcks då.
Nej, men när hon tänker på protein så tänker nog kanske hon mer på havandeskapsförgiftning, tänker jag.
Okej.
Ja, alltså hur man testar, alltså det är ju, man kan ju ta en odling från livmoderstappen. Och man kan även göra en odling på urinen. Men alltså behandlingen är ju där att man får antibiotika under förlossningen. Det är ju det som är.
Okej.
Alltså om du är drabbad, nu är det inte så att alla som har GBS att de barnen blir dåliga. Men man brukar prata på att om man är drabbad av liksom GBS så är risken ungefär 1 på 200 att barnet utvecklar en infektion. Och de flesta barn behandlas som antibiotika och liksom tillfrisknar. Så.
Men gud, okej. Vi har så många frågor så vi går vidare. Hoppas att du kände att du fick svar där på din fråga. Om inte så får du höra av dig och förklara mer vad du menar om med just protein då, helt enkelt. Så nästa fråga då är här. Får man önska barnmorska på förlossningen eller blir man tilldelad någon? Och får man byta om man inte tycker att det känns bra?
Alltså man blir ju tilldelad en barnmorska på förlossningen när man ringer in. Och vilken barnmorska man blir tilldelad, det är ju koordinatorn på förlossningen som har liksom koll på. Men nu Sofie, har du två aktiva här, då kanske inte jag får en förlossningspatient. Och sen kan det också vara lite erfarenhetsmässigt. Är det en högrisk förlossning, som, alltså är det en högrisk graviditet som man väntar, man kanske har diabetes, man är tidigare snittad, man har stort barn, ja men du vet. Då tänker i alla fall jag när jag är koordinator att jag tar kanske en liksom mer erfaren barnmorska i det. Okay. Så, om det går att fördela. Men det här är ju lite, vilka jobbar, hur ska vi fördela för att man ska kunna ge den bästa medicinska vården och stödet, såklart.
Ja.
Och ja, man får byta. Alltså, vi går inte ihop med alla människor, så är det. Och är det så att det känns jättefel, då är det klart att man kan ta den diskussionen. Sen får man ju se hur det ser ut. Liksom. Det kanske inte går att byta heller.
Nej. Men det där är så svårt, för att man är liksom i händerna på er, om man säger så. Och det är så viktigt för tryggheten att det funkar. Att kommunikationen funkar, att kemin funkar. Och jag menar, när jag hade min första kaosförlossning, alltså jag önskar så att jag fick ju en fantastisk barnmorska, men sen gick hon av sitt pass. Mm. Och den som kom efteråt, vi passade inte ihop.
Nej,
och vi kommunicerade helt olika. Och liksom, för mig, jag känner ju att det fick ödesdigra konsekvenser för förlossningen. Jag önskar ju att jag hade vågat säga på ett snällt sätt, liksom, kan vi byta? Alltså man behöver ju inte vara otrevlig, man behöver ju inte vara liksom, man kan be ens partner säga det. För att går det att byta så är ju det guld värt, alltså. Det kan ju göra all skillnad. Så att man inte bara liksom står ut.
Nej.
Jag måste ändå säga det, att jag uppmuntrar det faktiskt.
Ja, men det är ju jätteviktigt att du säger det. Självklart, och det ska ju liksom ja. Vara den tryggaste. Men man ska ju vara trygg under en förlossning. Det är ju jätteviktigt att det ska kännas bra. Ja. Det är superviktigt.
Sen så kan man och den tänka, där kemin liksom.
Ja, men den är jätteviktig. Och det är klart att vi är ju olika i... När man jobbar, alltså har jag ett par så kanske jag är på ett sätt för att de behöver just det. Och sen så kanske nästa par i nästa rum behöver ha ett annat bemötande. Alltså man anpassar sig också väldigt mycket efter vilket par man har framför sig. Så är det ju hela tiden. Men det är jätteviktigt och känns det inte bra när man vågar och säger till att det inte känns bra. Självklart.
Ja. Ja. Sen kanske man inte kan byta för att det... inte finns den personalresurserna, men då har man i alla fall en dialog om att starta precis. Om att det inte känns bra, och det är ofta bättre att så här, jaha okej, nej tyvärr vi kan inte byta, men jag ska försöka och kommunicera bättre, eller jag ska försöka och berätta mer för dig vad som händer i nästa steg, om det är det man efterfrågar liksom. Alltså att man kan ha någon typ av dialog liksom, kring vad som skulle kunna bli bättre också, tänker jag.
Ja, det är väl jättebra.
Ja, för alla vill ju bara...
Alla vill ju bara väl.
Ja, precis.
Ja. Nej, men, ja. Nej, men så det är svaret på den frågan. Gud, vilka bra frågor som kommer in.
Ja, det är jättebra frågor, verkligen.
Jag känner mig helt ensam nu när jag är själv och svarar på de här.
Ja, du måste svara på att själv, ja.
Jag svarar fel, nej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men här är det en mamma som tror att hon minns det som att hon fick någon spruta eller något för att hon hade en långdragen vattenavgång som gick över 18 timmar. Och då undrar hon, vad är det för infektion barnet kan drabbas av vid en sån långdragen process?
Mm. Alltså...
Eller var det barnet som fick spruta, undrar hon, för hon kommer inte riktigt ihåg.
Hon fick antibiotika, för det ger vi en långvarig vattenavgång, och en långvarig vattenavgång är när vattnet har gått och det liksom har varit gått 18 timmar. Så det var hon som fick antibiotika. Jag vet inte om hon fick en spruta, antingen fick hon det i dropp eller så liksom gav man det i nålen så till henne, så gick in i blodet på henne. Och det man är rädd för är att barnet ska få en infektion.
Ja, men precis. Och sen så var det ju det här då, hon undrade vad det är för typ av infektion eller infektioner som barnet kan drabbas av då, om man inte får antibiotika.
Det kan ju liksom vara olika infektioner. En av dem är ju exempelvis GBS som vi tidigare pratade om.
Okej, streptokocker alltså.
Ja, precis. Sen kan det också vara att man får någon infektion, lungorna. Alltså sådana saker, så man vill ju ha koll på de här barnen. Även de långvariga vattenavgången, de blir också kvar på BB och de blir också antibiotikabehandlade. Eller nej, de blir också kvar på BB och mammorna blir antibiotikabehandlade. Och här följer man ju liksom tempo, andningsfrekvens på barnet. För det är ju det som ger ett tecken om att barn får en infektion, att den oftast har en snabbare andning och att den ökar i tempo.
Mm. Ja, så som svar på din fråga där, det är alltså inte barnet som fick en spruta, utan det var du.
Precis.
Och nästa fråga är, används alltid en skalpell en skalpelektrod menar jag på barnet?
Ja, Nej, absolut inte alltid. Man följer ju barnets liksom, CTG, alltså man kollar övervakningen på barnet. Och en skalpelektrod, det är ju när man gör en intern övervakning av barnet. Och då är det liksom med hjälp av en skalpelektrod som man fäster efter att vattnet har gått. Så fäster man den föregående fosterdel, om det är nu huvud eller om det är säte. Och då kan man ju med en stor precision fånga varje enskilt hjärtslag genom att ha den.
Och, så det ger tydligare än en CTG liksom?
Ja, men man liksom, man gör absolut inte alltid det här. Har vi en frisk, normal graviditet, förväntad normal förlossning, så behöver man absolut inte ha en skalpelektrod. Utan det här är ju mer om vi har de där högrisk förlossningarna, eller om vi har en avvikande eller patologisk CTG och vi behöver liksom ha en skalpelektrod, att vi liksom behöver ha mer övervakning på barnet. Sen har vi också kontraindikationer för att sätta en skalpelektrod.
Och det, alltså anledningar till att man inte ska göra det, menar du?
Alltså om det är så att det finns vissa typer av infektioner hos mamman som riskerar att överföras till fostret genom att man sätter en sån här skalpelektrod. För det blir liksom ett litet sår i huvudet.
Ja, just det.
Så typ HIV, hepatit, syfilis, hepatit både B och C, syfilis, gonorré och i vissa fall även herpesinfektioner. Då,
Ja, men det kan man ju förstå. Man liksom, man öppnar ju upp barnets skalskydd liksom på något sätt.
Men då är det också, man måste också kolla alltid de här kontraindikationerna liksom. Då får man ju ställa risken för smitta mot risken för en asfyxi. Alltså när behöver vi verkligen övervaka det här fostret så här jättemycket.
Men sen kan det väl också vara liksom att det är lite besvärligt när man har den där, för att man vill kanske kunna röra sig i olika ställningar under förlossningen och försöka.
Det kan du göra jättebra med en skalpelektrod.
Kan man göra det ändå? Ja, men vad bra.
Det är liksom som en liten tråd som hänger ut liksom ur själva vagina. Men har du en placenta previa, så att du har en moderkaka som ligger för då, då kan du ju inte sätta en skalpelektrod heller.
Nej, just det.
Och, ja, men lite om det är prematurt och ja, det är lite olika sådana saker. Men svaret är ju att nej, man använder absolut inte det. Och ibland kanske vi faktiskt använder lite för mycket. Kan jag.
För att man vill vara på säkra sidan liksom.
Ja, men alltså vi får inte gå ifrån det här normala barnafödandet heller.
Nej. Och så nästa fråga då, är det sant att man inte får sättas igång om man tidigare har varit snittad, alltså förlöst med kejsarsnitt?
Nej, det är inte sant. Man kan bli igångsatt även fast man har varit tidigare kejsarsnittad. Men man är en högriskpatient och det är vissa induktionsmetoder som man inte använder sig av om man är tidigare snittad. Som exempelvis angusta. Eller,
vad är det då?
Ja, men det är liksom en medicin som man ger för att sätta igång förlossningen. Ah, eller cytotrycker, en del som fortfarande använder. Och det använder man inte heller vid tidigare snittad. Utan det finns ju olika metoder som man kan använda om man är tidigare snittad. Men man kan absolut sätta igång förlossningen vid efter tidigare kejsarsnitt.
Och man kan även få värkstimulerande dropp under själva
det kan man.
Arbetet.
Ja, det är, man har bara väldigt, väldigt kontroll över mamman där.
Ja, och så nästa fråga då. Finns det någonting som kan göra att barnet föds för tidigt? Eller påverka så att det liksom kommer tidigare än vad det ska?
Jo, men det finns det ju. Och vi kan ju säga att en prematurförlossning, eller liksom prematurbörd om man säger, det innebär ju att det blir en förlossning mellan graviditetsvecka 22 plus 0, alltså 22 fulla veckor, och fram till vecka 36 plus 6. Och här finns ju såklart olika orsaker. En orsak är en för tidig vattenavgång. Det kan ju göras bara så att man får en för tidig vattenavgång, och sen så då försöker man ju liksom att avvakta så långt som möjligt och ha koll på mamma och barn hela tiden. Men där är ju, det är ju en orsak till att det blir.
För då måste man sätta igång förlossningen sen och ta ut bebisen.
Ja, men precis. Man har ju koll på så att det inte ska bli någon infektion här då. Såklart.
Men jag fattar inte hur bebisen överlever inne i magen när vattnet är borta. Eller fylls det på nytt hela tiden?
Det fylls på nytt. gör det.
Ja. Mm. Men så sipprar det hela tiden då,
ja,
eller
gör,
hur?
Gör det, och sen så är det ju en större infektionsrisk såklart, för att företagen är lika skyddade i den här ballongen, eller vad man ska säga.
Ja, ja.
Men man försöker ju förlänga, och sen är det lite på när går vattnet. Jag menar, går vattnet i vecka 28-29, då försöker man ju verkligen liksom att förlänga den här graviditeten. Och
varenda dag räknas.
Ja, men
liksom.
Precis. Mm. Och ibland kan det vara så att man behöver ha Betapred 2 doser. Det är för lungmognaden till bebisen. Att man verkligen ser till att kanske mamma hinner få de 2 doserna. Och man kan få antibiotika. Och liksom man försöker ju hålla så länge det går. Men sen så är det ju liksom en risk såklart att man utvecklar en infektion. Så.
Men det är inte så att bebisen har det liksom tomt där inne, utan nej, det kommer det, hela tiden nytt vatten.
Kommer, ja, det gör det ju. Men det är klart att en för tidig vattengång ökar risk för en infektion. Självklart är det det.
Mm, mm.
Och nästa är ju just infektion. Jag tror att 25-40% av alla prematura förlossningar orsakas av någon form av infektion. Aha. Och här kan det också vara en vanlig bakteriell koronamnionit. Och koronamnionit är ju en infektion om man har liksom en för tidig vattengång exempelvis.
Och då är det att det blir infektioner, och då är det en risk för barnet, och då är det också återigen att man sätter igång
förlossningen. Att, eller att det startar av sig självt. Så kan det också vara. Och här har du även GBS-en. Det sa vi förut att det var liksom en risk för en prematur förlossning. Cervixinsuffiens är en grej. Alltså det är ju om liksom cervix är lite svagare, cervixstrukturen är lite svagare, och det betyder att inte den liksom kan hållas, alltså tappen då.
Livmodertappen,
eller? Att den inte kan hålla sluten.
Men det har man ju hört talas om, att folk blir beordrade vila och så här, för att man kan inte liksom,
ja, men precis.
Man ska inte belasta den, för den är typ mjuk.
Precis, och ofta så är det ju så att det blir en cervixinsufficiens. Vid en cervixinsufficiens så är det ju en prematurt, eller att man kanske får ett sent missfall på grund av att cervixen inte kan hålla sluten. Utan den mjuknar ju, förkortas och öppnas liksom.
Det
är
tråkigt.
Ja.
Men för jag har faktiskt en släkting som var tvungen att ligga ner från typ vecka 25 tills hon födde. Båda gångerna. Det var fruktansvärt. Nu är hennes 2 barn stora liksom, men hon har ju berättat om hur hon bara låg och, du vet, tittade på serier, läste böcker, höll på liksom att dö av tristess. Men att läkarna, de var bara så här, du får inte förflytta dig. Alltså du får röra dig det minimum i hemmet som du behöver, men annars så kan du inte liksom applicera något tryck neråt.
Nej, precis.
Det är ju fruktansvärt. Alltså vilken dom. Man är ju gravid hur länge som helst.
Och
tänk
att
behöva
också
ligga så.
Ja, och ja, det är ju, gud. Anna låg inne så länge.
Jaha.
Hon har ju fött prematurt också.
Ja.
Och kondisering, om man har gjort det liksom, alltså att man har tagit bort en liten bit, det är också liksom en orsak. Blödning.
Ja, för att man har haft livmodertapp cancer eller livmoderhals.
Alltså prematurförlossning, blödning, alltså på grund av placentavlossning eller en placenta previa, att man har föreliggande. Det är ju också liksom en för tidig, det kan ju också vara att man blir inducerad, alltså att man sätts igång tidigare med förlossning på grund av att man har någon komplikation, att man har en preeklampsi, alltså en havandeskapsförgiftning, eller att man har en tillväxthämning eller en svår sjukdom hos mamma eller barn. Det kan ju vara så att man gör bedömningen att det här barnet behöver komma ut av någon. Och sen har man haft tidigare prematurförlossning, så gör det en ökad risk för att få en prematurförlossning i nästa graviditet också. Så är det ju.
Och tvillingar också, flerbörd är väl också en anledning.
Också absolut, flerbörd är ju en, och alltså nästan 60% skulle du veta, där alla tvillingar förlöses prematurt. Och där pratar man om att 2/3 är liksom spontant, och sen så är det 1/3 som man inducerar, för så är det, man inducerar ju vissa duplex tidigare.
Men hur är det med graviddiabetes och övervikt och sånt där? Kan det också vara att det kommer tidigare, eller är det inte liksom sådana stora faktorer där?
Men man har ju riskfaktor om man har en SLE, en diabetes, hypertoni eller eller så har man ju risk, och även gravitetshypertoni, preeklampsi, alltså de här riskfaktorerna.
Då håller man koll på bebisen extra liksom, och då kan det hända att man måste.
Ja, det kan ju vara så vid en diabetes att man sätter igång tidigare på grund av att den har ökat jättemycket i storlek.
Mm.
Men just prematurt, ja, ja. Alltså man brukar alltså vänta till de inte är prematura då, om det går så.
Just det.
Så ja. Är det ju.
Ja.
Ja, alltså rökning, droger.
Ja.
Sådana saker. Utrustningsbildningar, alltså att man har en missbildning i livmodern. Det är ju också en...
Mm. Vi tar sista frågan innan jag har en avslutande fråga.
Mm.
Och då är det så här. Varför vill vissa kroppar absolut inte starta förlossningen av sig själva, även om man har gått långt över tiden? Det var en intressant fråga, tycker jag.
Det var en väldigt intressant fråga. Och då kan vi först börja tänka, vad är långt över tiden? För mig är långt över tiden om man har gått i vecka 42 plus 0. Vad är långt över tiden för dig?
Gud, alltså det är ju svårt för mig att avgöra. Men alltså jag tycker varenda sekund över 40 plus 0 är långt över tiden. För att man går ju så i väntans tider de där sista dagarna och veckorna. Så att det är ju liksom... Ja, det är ju en jobbig tid för alla blivande mammor,
ja.
när man går och väntar, och man har liksom BF passerar och man börjar räkna dagar plus istället, och liksom, ja, nej, men det är tufft liksom. Man går och är nervös inför förlossning och väntan, och man förbereder sig, och man kanske har varit superförberedd liksom 2 veckor innan BF, och man har packat väska, man har förberett syskon på att ikväll kan det bli. Och så säger man nästa kväll, i natt kanske mamma och pappa måste åka till sjukhuset. Alltså sådär. Mm, det är ju en, ja, varenda sekund. 40 plus 0 skulle jag säga.
Ja. Och annars kan jag tänka att en graviditet räknas ju som fullgången mellan vecka 37 och 41, ja, hela veckor. Då pratar vi inte, ja, 40 plus 1 liksom.
Nej.
Utan 41 hela veckor. Och för en del fortsätter graviditeten efter 41 hela veckor. Då kallas det att man går över tiden. Så. Och ungefär 10 graviditeter av 100 går över tiden. Och det är ju rätt oklart varför det blir så för en del. Och många undrar sig, hur kan man sätta igång förlossningen och det här. Men mycket handlar ju om hormoner. Så är det ju. Alltså vad som gör att förlossningen sätter igång. Det är ju inte helt... jätteklart, men kroppen är mogen och hormonerna är ju jätteviktiga här. Och barnet producerar vissa hormoner när hen är färdig att födas, och livmodern påverkas av hormoner och är redo liksom för verkan när graviditeten är fullgången. Och här pratar vi mycket om oxytocinet, men det vet du, det har vi pratat om.
Ja, om att vara slappnad och lugn.
Ja, så det mycket handlar om hormoner. Varför en del graviditeter går över tiden, det är inte helt klart, men det finns ju liksom saker som kan påverka en graviditet och gå över tiden. Och har dina tidiga graviditeter, har du gått över tiden? Alltså nu är det att det blir lite ökat. Det behöver verkligen inte vara att det är så här nu. Men det kan vara när du är gravid första gången. Om du är äldre än 30 år. Sannolikheten att gå över ökar med åldern. Din genetiska mamma för graviditeter som har gått över tiden. Fetma, alltså sådana saker, är det sånt som spelar roll liksom. Och gå över tiden, det, liksom, det innebär ju oftast inga problem, men det finns ju också komplikationer med det, och man får ju extra kontroll i slutet av graviditeten. Så
ja, jag tycker det har varit supertäta kontroller,
ja,
när man har gått över 40 plus 0 där. Det har ju varit liksom hela tiden, tycker jag.
Ja. Du ser.
Ja.
Och efter vecka 41, då får man ju komma på en kontroll. Där man gör en mer grundlig kontroll med ultraljud och sånt.
Ja. Jag har ju aldrig gått över det. Jag har fött i mitten av vecka 40 båda gångerna. Men det är liksom, det känns som att det intensifieras väldigt mycket där på slutet. Och att man är mån om att liksom allting ska gå bra med bebisen. Och att man har koll på den. Det har jag tyckt känns tryggt i alla fall.
Det är ju alltid bra när kroppen får starta av sig självt.
Mm.
Så är det.
Ja, för förra gången så fick jag hinsvepning.
Mm.
Och det, jag kommer inte vilja ha det den här gången. Alltså jag kommer hellre gå över tiden mer liksom. Och låta
kroppen får göra sitt.
Ja, ja, precis. Men förra gången var det för att jag var ju så himla rädd för att föda. Och hon som var ansvarig där på BB, jag var inne på BB på kontroller och hon tog sig an mig där. Och hon var ju liksom så här, vi ska inte låta det här bebisen bli för stor. Eftersom jag hade haft problem med kejsarsnitt och att det inte liksom gick som det gjorde. Och så. Så man ville liksom att jag skulle komma igång så att det inte skulle bli liksom en jättestor bebis jag skulle föda ut.
Mm. Ja, men det är ju vissa saker som gör, om man kollar att man behöver bli igångsatt. Och då är det det som är det bästa liksom. Men det är klart att är allting normalt i vecka 41 på den kontrollen, jag menar, varför ska man vara där och peta då? Låt
ja, det får kroppen... vi prata om.
Ja, det får vi prata om.
Ja, ja.
Absolut, det får vi prata
ja,
om.
Jag kan bara säga avslutningsvis att jag hade blivit skogstokig om jag inte hade blivit liksom igångsatt i 41 personal. Men det tar vi
när det kommer. Ja, det tar vi när det kommer.
Ja, ja.
Får vi se om det blir skogstokig efter vi ger informationen.
Ja, precis. Men vi ska ju avrunda nu, men jag hade tänkt att vi skulle prata om att jag hade frågor om corona och alltså covid och föda och sådär. Men jag känner att vi tar det nästa avsnitt, för det var så himla många bra lyssnarfrågor nu och bra svar. Så vi pratar helt enkelt nästa avsnitt om hur det är att föda när man har en pågående covid infektion helt enkelt.
Ja, men det är
Absolut. Och massa annat göttigt också.
Och vi kan väl säga så här, har ni frågor om covid förlossning?
Ja.
Ja, men jättebra att skicka in de frågorna.
Ja.
Vi har ju haft ett avsnitt med covid graviditet och vaccination och så.
Ja, men precis. Ja.
Så vi tänker förlossning och covid. Skicka in. Ja, det är väl superbra.
Skicka in. Gör det.
Ja.
Hoppas ni har fått med er en massa matnyttigt och om det liksom kom upp massa frågor nu själva som ni har, så får ni ju jättegärna höra av er med dem oberoende om det är covid eller inte, för vi hinner ju med till uppsamlingshit med lyssnarfrågor igen innan jag ska föda.
Det gör vi. Absolut. Mm.
Men du, Karin, tack till er där hemma som har lyssnat. Nu. Ja, jag ska lägga mig och mysa. Köra lite sån här mindfulness.
Gör det. Mm. Gud vad mysigt.
Okej, ha det så bra.
Hej då, Karin.
Hej då allihopa. Hej då alla där hemma. Hej. Du har lyssnat till ett avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och producent är som vanligt Alma Shapiro och jag heter Karin Bylov-Orje. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.